We are on a highway to climate hell.
Sänk priset på drivmedel.
Klimatfrågan mobiliserar.
I don't think anybody's too worried, right?
Och polariserar.
They said the other day, I heard somebody, that the oceans are going to rise 1/8 of an inch over the next 300 years. We have bigger problems than that. We'll have a little bit more beachfront property. That's not the worst thing in the world.
På en kvart får du veta hur klimatfrågan har blivit en spelplan för populister att mobilisera väljare. Och varför frågan skulle kunna bli en enande kraft till slut.
Jag har ju hållit på med det här i cirka 30 år, inte mer. Så att, jag tycker det är bra att äntligen har man börjat få förståelse.
Det är fredag den 25 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Erik Hedtjärn, politikchef här på Svenska Dagbladet, och Mikael Törnvall, näringslivsreporter, precis hemkommen från klimatuppmötet COP27. Hej på er.
Hej, hej.
Hej.
Du Erik, är klimatet en vänsterfråga?
Såklart svårt att svara på den frågan, men om man tittar på väljarna så är det lite av en vänsterfråga. För att Novus gjorde en sån undersökning för något år sedan där de frågade om man trodde att politiken kunde påverka klimatförändringarna. Och då var det så tydligt blockskiljande, så att partier till vänster trodde mer på politikens möjlighet i Sverige att påverka klimatförändringarna. Så på det sättet, ja.
Mm. Du, Micke, vad är ditt starkaste möte från Egypten och klimatuppmötet?
Det första i stort sett vi stöter på är en demonstration från ett gäng unga aktivister från den lilla önationen Tuvalu i Stilla havet. Och det som slog mig när jag intervjuade dem var liksom att de låter sig ledsna på rösten. Man frågar dem, tror ni verkligen att det här mötet kommer kunna åstadkomma effekt? Och de nästa vedjande säger att det måste, vi har väntat i 30 år nu.
Mm.
Det finns en sorg och en frustration i rösten hos de här som man träffar som verkligen är drabbade.
Mm. Men du, är det din bild att klimatfrågan är en höger-vänsterfråga i andra länder?
Egentligen är det ju inte en höger-vänsterfråga. För man ser, det finns ju historiskt väldigt många traditionella höga politiker som driver den här frågan.
Mm.
Så man kan ju inte säga att det på något sätt historiskt skulle kunna vara så att höger inte är intresserad av klimatet. Däremot är det helt klart så att det är liksom en skillnad med populistiska höga partier spelar ner klimatet. Och det beror ju helt enkelt på att det är dyrt att fixa klimatet.
Mm. Erik, hur skulle du säga att miljöfrågan står sig i den här nya regeringen vi har nu, den här högerregeringen? För den har ju fått kritik för att ta bort en del av liksom, miljöaspekterna.
Man brukar ju se att det finns en skillnad mellan det som kallas här ekomodernister, alltså sådana som tror att miljöfrågor kommer lösas och klimatfrågorna genom teknik och genom innovationer och genom stimulanser och sådär. Det är ju en ganska stark sån här ådra har varit i Centerpartiet när de har drivit miljöfrågor och i borgerligheten, för då ser man på något sätt att man kan kombinera sånt som traditionellt högern tycker om, som är marknadskrafter och företagande, med en miljöpolitik. Och mycket av det som man ser från den här regeringen, det är ju såna, den typen av lösningar.
Man lägger ner väldigt stora förhoppningar på att näringslivet ska lösa det här med innovation och med nya gröna produkter som man då förväntar sig ska efterfrågas helt enkelt.
Men sen är det inte så supertydligt så att man kan säga att det bara är högern som tycker så, som du är inne på, Micke. Att det är ju också, det finns ju i vänstern, det finns också i Miljöpartiet, i den här, som man brukar säga, att de två falangerna, de två polerna som är så här fundisar och realos. Och då så är fundisarna, de är ju mer så här, vi ska ställa om hela vårt sätt att leva, medan de som är realos då, realisterna, de är ju mer, tittar mer på hur kan man liksom skruva på det. Så att det är inte så här en jätteenkel, tydlig dikotomi, men om någonting så har den här regeringen har ju liksom svängt åt det här ekomodernistiska hållet när de pratar om klimatpolitik.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
The more we master our environment, the more we must learn to serve it. That is the conservative approach.
Det här är den brittiska premiärministern Margaret Thatcher. Hon höll flera brandtal om miljön, bland annat ett i FN:s generalförsamling 1989, där hon uppmanade till gemensamma regelverk och utsläppsbegränsningar.
Mr. President, the environmental challenge which confronts the whole world demands an equivalent response from the whole world. Every country will be affected and no one can opt out. Each country has to contribute, and those countries who are industrialized must contribute more to help those who are not.
Det är vid förra sekelskiftet som frågan om global uppvärmning först började föras på tal, efter att industrialiseringen medfört kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser i atmosfären. I början av 1900-talet så höll den konservative presidenten i USA, Theodore Roosevelt, ett tal om att den nya livsstilen förstörde själva fundamentet för, citat, vårt välstånd, våra barns välstånd och våra barnbarns.
Like all Americans, I like big things. Big prairies, big forests and mountains.
Han tyckte att en enskildes äganderätt var underordnad kollektivets behov av ren luft och rent vatten. Det var Roosevelt som initierade USA:s enorma nationalparker, något som många andra länder sen tog efter. Ja, men om vi stannar i USA då, så tycker jag i alla fall att det känns som att klimatfrågan där har blivit extremt polariserande. Stämmer det?
Absolut. Men jag har ju bevakat amerikansk politik ganska länge eftersom jag var USA-korre i några år, och jag tycker jag ser en väldigt stor skillnad mellan hur, alltså om man tänker sig George W. Bush, som ändå tog USA ur Kyoto-avtalet och liksom hade ganska tveksamma track record som just vad gäller miljö och klimat, så fanns det ju fortfarande i USA, alltså fram till bara för några år sedan, ganska starka krafter i det republikanska partiet också att vi ska bry oss om miljö och klimatet. Och John McCain, förra presidentkandidaten, han hade ju, var ju ganska känd för att lyfta den typen av frågor. Men sen blev ju republikanerna egentligen kapade av populisten Donald Trump. Och gick på det rena klimatförnekarspåret. Där var så väldigt få republikaner idag ens vågar erkänna att det finns en klimatkris. Men jag skulle nog säga att det är ju inte det konservativa republikanska partiet som gör det, utan det är det populistiska partiet som förnekar det.
Mm. Du Erik, jag tänkte på, i regeringskonstellationen nu så ingår ju också Sverigedemokraterna som ett samarbetsparti. Och där finns det ju några företrädare som sticker ut lite grann när det gäller klimatet då. Bland annat den nya riksledamoten Elsa Widding, som i en debatt i riksdagen sa att klimatkrisen saknade vetenskapligt stöd.
Att vi skulle befinna oss i en klimatkris anser jag saknar vetenskapligt stöd.
Är den linjen någonting som SD har, eller är det hon som har den?
Det är ju ganska mycket hon som har den, men sen så finns det också, alltså när man intervjuar Jimmy Åkesson så är ju han lite så att han glider och inte vill kalla det för en kris. Det gjorde han i våra utfrågningar som vi gjorde inför valet, för att då är meningen så här, akut kris, det brinner i huset just exakt nu, vi måste tömma det. Ungefär så resonerar han. Det är någonting som händer om lång tid och då är det inte en kris ungefär.
Mm.
Och det har ju funnits liksom historiskt i Sverigedemokraterna att man har tonat ner klimatförändringens allvar på något sätt. Hon har ju liksom lyfts ju fram av partiet, så på det sättet så ja, de tar inte avstånd från henne liksom.
Mm.
Hon är inte en politisk vilde. Men det är väl ganska typiskt för Sverigedemokraterna att man har en del företrädare som är som, ja, men som intar positioner som är ganska kontroversiella, och sen så låter man dem liksom hållas lite och tar sådär halvt ställer upp på vad det de säger.
Mm. Spelar det någon roll för regeringen att det finns då klimatförnekare i ett samarbetsparti?
Det kan det väl göra, men det är ju mycket liksom som jämkas ihop mellan Sverigedemokraterna och de andra borgerliga partierna. Så det är liksom många ställen där det kan skava, och det här är väl ett av dem då.
Mm.
Jag försökte faktiskt när jag var nere på klimatmötet nu spana lite grann, så att säga, har synen på Sverige förändrats när de här besluten kommer? För det är det som följer av liksom de här åsikterna är ju också, liksom, det kommer konkreta beslut som då förändrar Sveriges chans att nå klimatmålen.
Mm. Reduktionsplikten.
Precis, ja, framförallt det då. Och det blev väldigt blandat, tyckte jag. För jag skulle säga att till att börja med, 90% bryr sig inte, för Sverige är ett litet land i norra Europa som inte spelar så stor roll.
Va?
Ledsen att behöva avslöja det för det. Sen har man också en del som ändå ser Sverige mer långsiktigt, och tycker att Sverige långsiktigt ändå har varit en viktig röst i en massa internationella frågor. Men sen träffar jag också en del, framförallt aktivister från andra länder, som lyfter fram att man tycker man ser en förändring i vart Sverige är på väg. Och en del som då till exempel som till och med tycker att vi har klimatförnekare i regeringen. Så det är ju uppenbarligen någonting som man ser också utanför Sverige.
Mm. En sak som jag tänker på, vi pratade ju om det här liksom teknikpositiva personer till klimatförändringarna. Och du lyfter fram näringslivet i Sverige, Micke, då. Och där har vi ju haft liksom näringslivet med Wallenberg i första ledet, som har skrivit under ett upprop om att man vill ha en radikalare klimatpolitik. Hur ska man förstå det?
Det kan man nog förstå på två sätt, beroende på egentligen vad man tror att rör sig i huvudet på de här personerna. Det ena är ju naturligtvis att det finns en genuin vilja att ta tag i de här frågorna. Och att det finns en genuin oro för vad klimatförändringarna kan leda till. Men det finns ju definitivt också en genuin känsla av att här finns pengar att tjäna. Mm. Det ska man vara lite brutal, det är bara att titta på Teslas aktiekurs.
Mm, okej. Okay. Man har sett att det funkar.
Det funkar, man tjänar pengar på det, och man ser ju också att det är här efterfrågan kommer att finnas.
Men jag tänker på den här debatten som du var inne på, Micke, som också har varit stor i Sverige, och det är ju då att den nya regeringen kommer sänka reduktionsplikten då, och det kommer ju öka utsläppen. Man motiverar det ju då med att det är för dyrt för folk att köra bil helt enkelt, och att man måste göra den förändringen. Och då tänker jag så här, med politiker, det är ju också ett rätt kortsiktigt tänk som politiker. Alltså man har 4 år i en mandatperiod. Påverkar just det faktumet att man vill ha väljare en sån fråga som klimatfrågan, som är så otroligt stor?
Det finns väl två svar på den här frågan. Det ena är att man alltid behöver ha väljare med sig. Sen så kan man ju liksom mobilisera runt frågor. Och det tror jag att man gör åt båda hållen. Jag tror att Jimmy Åkesson sa i förra veckan, tror jag det var, i talarstolen, så pratade han om att klimatfrågan är den nya invandringen. Att det är liksom, jag tror att de ser en möjlighet att göra den frågan liksom mobiliserande för sina väljare.
Man brukar säga att Sverige spelar inte så stor roll eftersom vi har så små utsläpp. Men man ska kanske lägga till det också. Sverige spelar inte så stor roll eftersom vi är en del av EU. Det är där de breda besluten fattas om klimatförändringarna. Och jag tyckte det var lite intressant att Romina Pourmokhtari faktiskt på en presskonferens säger det om reduktionsplikten. Ja, vi vet ju inte hur snabbt EU kommer skruva upp den igen. Men hon indikerar ju helt klart att det finns en förväntan att den minskning som görs nu kommer att motverkas av att EU ganska snart höjer kraven på reduktionsplikt igen.
Mm. Vi var ju lite inne på USA och polariseringen där. Skulle miljöfrågan kunna bli mer polariserande här också? När man har de här två som ställs mot varandra och kanske vill ha den konflikten?
Ja, men för ett, så här, polariserande, det är ju ett ord som man använder ofta nu, men man kan också säga mobiliserande. Det är ju som andra att vända på det begreppet. Och det tycker jag man redan ser, att det är så, att det blir mycket mer konflikter runt de här olika klimatåtgärderna eller avskaffandet av den här klimatpolitiken som den förra regeringen har haft. Där finns det ju mycket, mycket mer debatt kring den frågan nu än vad det fanns före valet.
Tror ni att politiken kommer förändras när effekterna av klimatförändringarna blir mer kännbara för oss här i Sverige till exempel?
Så är det nog, därför att just nu blir ju processen till stor del väldigt teoretiskt. Vi pratar om länder de allra flesta aldrig har varit i, Och vi pratar om en förändring som sker under väldigt lång tid trots allt. Det är ju trots allt mot slutet av det här seklet som vi kommer se de riktigt stora förändringarna. Men vi vet ju också då att, så att säga, något mindre katastrofala effekter av klimatförändringarna börjar komma redan nu. Vi såg ju översvämningarna i Gävle för något år sedan.
Mm.
När vi kommer se mer av sånt, att svenska städer regnar bort. Det, sådana saker kommer vi börja se ganska snart. Och när, det är naturligt också, när människor själva blir påverkade, då blir man också mer engagerad i en fråga naturligtvis.
Man ser ju det från och till också, att klimatfrågan blir liksom högre på agendan, mer akut när man har varma somrar som 2018 när vi hade en väldigt torr sommar, värmeböljorna i Europa, då får den här frågan också en annan energi och kommer högre på agendan och jag tror engagerar fler människor.
Mm. Tack så jättemycket Erik och Micke för att ni var med i Dagens Story.
Tack.
Tack.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från C-SPAN, CNN, Sveriges Radio, Kristdemokraternas Facebook-sida och FNs hemsida.
As Voyager 2 on its remarkable 12-year flight raced through the solar system to Neptune and beyond, we were awestruck by the pictures it sent back of arid, lifeless planets and moons. They were a solemn reminder that our planet has the unique privilege of life.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.